På söndag är det dags för den andra omgången i Argentinas presidentval. Det är då det avgörs om det blir högerpopulisten Javier Milei eller vänsterpolitiken Sergio Massa som ska styra landet under de kommande 4 åren. Och med mig i studion har jag nu Andres Rivarola, professor i Latinamerikastudier på Nordiska Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet. Välkommen till magasinet.
Tackar, tackar.
Om vi börjar då med högerpopulisten Javier Milei som kom tvåa i den här första omgången. Det här är en väldigt omstridd och kontroversiell politiker. Hur kommer det sig?
Det är en frispråkig libertarian som han definierar sig själv. Och han är väldigt radikal i sina politiska ståndpunkter gentemot det han säger i den politiska kastet som han ska, så att säga, med en motorsåg få och skära av från det argentinska politiska systemet. Och så lovar han någonting nytt som är sig själv och då hans politik, som egentligen inte är så nytt med Argentina, men det är så han målar upp det.
Men han har ganska så radikala, inte minst förslag när det gäller ekonomin. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, för de som känner till det så kallade libertarianismen, det är väl med andra ord en mer radikal form av neoliberalism, och det är väl i grunden en politisk positionering, en ideologi skulle jag säga, som ser staten som roten till allt onda. Så det man ska göra, det är att försöka få bort staten så mycket som möjligt för att möjliggöra individens frihet. Därför en frihetlig rörelse finns i många delar av världen, även i Sverige. Och här i hans budskap är då att man ska helt enkelt få bort staten, och man ska avskaffa olika departement, kulturdepartementet, centralbanken ska avskaffas, Argentina ska inte ens ha en egen valuta, man ska dollarisera ekonomin. Och där kommer några av de förslag som kanske verkar radikala, men dock inte så där nya. Just den här frågan kring att länka peson till dollarn har varit tidigare uppe i tapeten i Argentina.
Men har han några mer, är det mest politiska slagord, eller har han några mer liksom konkreta planer som han har presenterat i sitt valprogram?
Ja, nej, men att man ska avskaffa centralbanken är ett konkret förslag som han tar upp. Det är inte bara slagord. Och dollariseringen också. Och nu blev han pressad igår i senaste valdebatten.
Just det, igår söndag då, vi spelade in här på måndag. Ja.
Mot Sergio Massa som är, så att säga, officialismens kandidat, som är nuvarande finansminister i Argentina. Och så blev han pressad kring det här med dollarisering och avskaffande centralbanken, och han vidhöll. Däremot så gick han inte ingående i det här. Det förslaget har fått väldigt mycket kritik. Men när jag säger att det här är inte så nya saker i Argentina, det finns mycket stark liberal tradition, även libertarian skulle jag säga, i Argentina. Och under president Menem, Carlos Saúl Menem, som var president i Argentina under 90-talet, så hade han en finansminister som heter Domingo Cavallo, utbildad i USA, som också förespråkade att man skulle få bort peson mycket. De gick inte så långt, men däremot så fick de i konstitutionen att pesons värde skulle genom konstitutionell mandat vara lika värd som en dollar. Och där kopplade man, så att säga, pesons, argentinska valutans värde till USA-dollarn.
Vad vill man åstadkomma med det här då? Alltså ta bort centralbanken och ta bort peson och så, vad är det?
Bakgrunden till det här, och som det var då förslagen under 90-talet, det var Argentinas, vad ska man säga, endemiska problem med inflation. Nu är den uppe i 140%. Det är väldigt jobbigt att leva under sådana förhållanden. Vi tycker att det är jobbigt i Sverige, och så har vi kring 8. De har 140 och det går uppåt. På den tiden nådde Argentina nivåer av kring 1000% av inflation, var till och med högre. Då kallades det för hyperinflation. Och det var ett fullständigt kaos. Därav förslaget att länka peson till dollar och få in förtroende i ekonomin, så att folk inte förväntade sig nya devalveringar, och då kunde man få någon form av stabilitet. Vad Milei säger nu är att genom att avskaffa peson så överlag försvinner problemen kring förtroende med argentinska valutan, och då skulle ekonomin stabilisera sig, därför att då använder man dollar. Det enda problemet då, eller det enda, det är många problem kring det här, men ett av dem det är att Argentina helt tappar suveränitet över den egna valutan och blir då avhängig av vad Federal Reserve bestämmer. Det finns andra fall i Latinamerika som har dollariserat andra länder. Ecuador är ett land, Panama är ett annat.
Mm. Men hur kommer det då sig, för att Argentina har ju haft väldigt stora ekonomiska problem väldigt länge, hur kommer det sig att landet har sådana stora problem, inte minst med inflation?
Det är en av samhällsvetenskapens stora gåtor, och när det gäller utvecklingspolitik, hur är det möjligt? Argentina är ett enormt rikt land, ett stort land med relativt låg befolkning, så att man har inte problem med att liksom befolkningsökning som det funnits i andra fattigare länder. Argentina är inte ett fattigt land på det sättet. Argentina var bland de rikaste länder i termer av BNP per capita i början av 2000-talet. Men har inte lyckats få till den här take-off mot industrialisering, mot stabilitet när det gäller tillväxt, och hamnar ständigt i nya problem med budgetunderskott och så vidare, och handelsunderskott. Varför det är så? Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte, vi kanske kan fördjupa här, men det beror på vilket politiskt läger man tillhör.
Om man ska ta det lite kort då, de olika politiska...
Milei säger ju att det är på grund av att det är för mycket stat. Ja, det är den liberala linjen. Få bort staten, det är för mycket subventioneringar, det är för mycket stat och bidrag. Argument som vi också hör i Sverige, de som är kritiska mot statlig inblandning. Ge mig frihet och bli bättre, mer investeringar och så vidare. Minska regleringar. Och det, den linjen. Så det är den som företräds av Milei och många andra före Milei som har hävdat ungefär samma sak. Andra krafter, mer revolutionära krafter, vi får inte glömma att Che Guevara kom faktiskt från Argentina och kom från en familj som tillhörde kommunistpartiet. För dem är roten till det hela, det är ju det kapitalistiska systemet, och man måste få bort kapitalism, och det har funnits revolutionära krafter i Argentina som även tagit till vapen mot regeringar under 60-70-talet till exempel. Och så finns det den här tredje kraften, skulle man kunna säga, det finns många men ofta de stora, och det är peronismen, som är en svårdefinierad politisk rörelse som inte gärna ser sig i höger- och vänstertermer, som är en nationalistisk rörelse grundad av Juan Domingo Perón, som var en argentinsk militär som ställde upp i val och vann oftast med stora mängder röster, fick väldigt mycket stöd från argentinska arbetarrörelsen, som förespråkade en nationalistisk linje baserad på utveckling, statlig inblandning men ändå marknaden kvar, men staten skulle verka för en process mot industrialisering med mer beskattning till de sektorer som var ledande inom argentinsk exportsektor, som är framförallt de här relaterade till jordbruk och export av skinn, kött och så vidare, numera mineraler. Och där har det ständigt varit en konflikt mellan peronisterna och de här så att säga mer oligarkiska grupper i Argentina, och där har man också kommit i clinch med USA, därför att peronisterna har också verkat för, de kallar det för den tredje vägen, liknande lite vi hade i Sverige, där man försökte då vara, kunna handla dit man så att säga hade bästa möjligheter med öst eller väst, det spelar ingen roll, man skulle gynna argentinska och latinamerikanska intressen först, för peronisterna har alltid varit mer fördelaktiga för latinamerikansk regional integration, vilket är faktiskt en av de punkterna som kommer upp i det här valet.
Sergio Massa då, som står emot Milei, han är ju nuvarande ekonomiminister, han tillhör peronisterna, va? Kan man säga det?
Han kandiderar för den delen, men peronisterna, det är ju ett parti, det heter Justicialistiska partiet, men det är också en rörelse. Det finns många människor runt omkring.
Han beskrivs ju som en vänsterpolitiker också, är det korrekt eller?
Det beror på vad man jämför med. Om det är med Milei, då skulle du säkert kunna placera honom åt vänster, men det fanns ju i det här valet en vänsterkandidat som grupperar olika så här, vänstergrupper som kallar ju honom för höger och kallar hans politik för, och hans regeringspolitik för högerpolitik. Så det med, återigen, här beror det på vem man frågar. Men den här så att säga, mer vänsterinriktade kandidaten, hon fick ju bara 2% av rösterna. Och det är det som är saken med i Argentinas fall när det gäller röster från så att säga, mer åt vänster. Mer kapitalistkritiska röster och så vidare. De får ju väldigt lite röster. Generellt har det varit peronisterna som har tagit merparten av arbetarrösterna i Argentina.
Men kan man väl skriva dem mer som någon sorts socialdemokrati, eller är det felaktigt?
Jag tror många socialdemokrater inte skulle vilja se det så, därför att peronisterna har också haft inslag av mycket stark nationalism. I peronismen, som är en nationalistisk rörelse, har du också haft mer högerinriktade del av peronismen. Till exempel Carlos Saúl Menem, som var Argentina speciellt under 90-talet, som införde en väldigt aggressiv nyliberal politik. Han tillhörde peronistpartiet. Så att jag tror att många socialdemokrater kanske inte skulle känna igen sig i de delarna av peronismen. Och det är därför peronismen är en väldigt svårdefinierad kraft i Argentina.
Men om vi tar då Massa, den här kandidaten som då står emot med dig, hur skulle du beskriva honom?
Han har en lång politisk erfarenhet. Han var guvernör för en provins i Argentina, så de kallar delstaterna. Och han hade en lyckad guvernörskap, eller lyckad erfarenhet där, och det framhåller han hela tiden som ett exempel på det vi gjorde där kommer vi att göra för Argentina. Han är invandrarson till italienare, så han lyfter ofta hans personliga historien att han älskar Argentina för Argentina var det land som gav möjlighet till hans invandrande föräldrar från Italien. Och han ser också Argentina som möjligheternas land, för att han har kunnat göra klassresan och då ska han alla andra eller fler också kunna ta del av det här. Argentina har till exempel gratis universitetsutbildning i de statliga universiteten, vilket har möjliggjort att många som han har kunnat göra det utan att betala. Och så ta del av högre utbildning och sen gå vidare. Och han har nu varit finansminister den senaste tiden. Han har väldigt goda kontakter med och bra dialog med företagarsektorn. Det var också därför en anledning till att han plockades in till den här posten under en väldigt svår period med den här inflationshotet som bara ökar hela tiden. Och så att man tog in honom i hopp att det här skulle skapa lite mer förtroende, i hopp om att ekonomiska sektorer som är rädda för en radikal, mer radikal vänsterpolitik, det finns sådana som driver det inom peronismen. Många var så att säga, väldigt skeptiska mot den regering på grund av korruptionsanklagelser och så vidare. Och så plockar man in honom som en person som har en ganska, vad ska man säga, tempererad attityd, som söker dialog, som inte gärna går in i mer den här aggressiva typen av utbyte som många politiker gör i Argentina just nu. Det är en väldigt aggressiv så att säga, förhållningssätt. De kallar det för La Grieta, det stora gapet, därför att det är en sån polarisering, och han försöker gå mot det.
Just det. Och då har man ju förstått i alla fall att Milei är ju inte riktigt den typen av person. Alltså hur skulle du, om du jämför de här två personerna som, ja, lite som politiska personer, hur skulle du säga då?
Ja, men jag tror att Milei spelar ju väldigt mycket på den aggressiva tonen. Han är arg. Han var rocksångare, så han sjunger gärna rock på sina politiska evenemang, och så sjunger han med hårdrockar röst mot etablissemanget, och det där har faktiskt den typen av saker har gjort att många unga i Argentina har gått över till Milleis sida. De känner igen sig, de ser honom som någonting fräscht. Det här är inte den gamla typen av, den vanliga typen av politiker som pratar och så ser vi inga resultat. Det här är någonting nytt. Och det är så han försöker, så att säga, det är den bilden han försöker uppmuntra. Och dessutom, många av de här unga, de är arga. De är arga på inflationen, de är arga på att de inte har möjligheter, de är arga och frustrerade på korruptionen. De ser inga vägar ut, de ser inga utopier, och då blir man arg och då röstar man på rockaren Milei.
Har de rätt i sin kritik eller att vara arga?
Jag kan förstå dem. Alltså här har man levt i nu väldigt många år i ett land som inte levererar förbättringar. Alltså fattigdomen i Argentina har ökat. Nu är den över 40%. Alltså Argentina var en av de länder under lång tid i Latinamerika som hade de bästa siffrorna på den punkten, mer jämlikt och så vidare, bästa levnadsstandard. Det var ett land som tog in många invandrare från grannländer som till exempel Chile under många år. Men nu emigrerar ju argentinerna. De klarar inte av att leva i det här, och det här, väldigt mycket av det här har en, så att säga, en direkt minne för de som är något yngre i den jättedjupa och stora krisen som var Argentina år 2001, då landet i princip gick i konkurs. Man hade 4-5 presidenter på en månad, en enorm devalvering till följd. Man satte spärr på folks konto på banken, och i och med den devalveringen så försvann en stor del av folks besparingar. Folk blev väldigt arga, och det är den känslan som fortfarande finns kvar. Och en känd slogan på den tiden var att alla skulle gå hem, alla politiker. Det finns en mycket stark politikerförakt och mot politiken, och det är den som Milei trycker på och försöker göra, så att säga, försöker basera sin kampanj kring.
Just det. Och då står han då mot Massa, som ju ändå då representerar den här regeringen. Hur mycket ligger det i fatet? Det har honom i fatet, skulle du säga.
Enormt mycket. Alltså, egentligen borde han ju inte vinna. Alltså, kommer man från en regering som levererar sådana här resultat, som har haft väldigt mycket problem med korruption fram tills nyligen, det dyker upp fall hela tiden. Det är klart, det där ger ju inte bra intryck. Folk brukar i demokrati vilja byta till någonting nytt. Och som åtminstone verkar nytt, och det är definitivt inte han. Han representerar ju de som har regerat under många år och inte levererat resultat. Situationen är värre.
Om vi tittar då, det verkar ju uppenbarligen som att ekonomin är den viktigaste frågan. Men finns det några andra frågor som också är viktiga i det här valet?
Oh ja, och det är bra att du tar upp det. För att det är inte bara ekonomin, det är frågan om säkerhet. Där har det ju förvärrats i Argentina. Problemet med den organiserade brottsligheten som har ökat. Ungefär, nu upplever vi sånt i Sverige, så vi kan kanske ha lättare att förstå hur det är att leva under sådana förhållanden. Det finns det i Argentina där den organiserade brottligheten, knarkkarteller, har fått väldigt mycket makt. Det sker skjutningar, mord även där förstås, mycket mer än i Sverige. Och det skapar en känsla av osäkerhet som gör det att man också vill ha hårda tag. Och det är en annan sak som Milei vill leverera, och till exempel att man ska kunna ha vapen hemma och så vidare. Ungefär samma förslag som Bolsonaro hade tagit fram i Brasilien.
Om man tittar på opinionsmätningarna då, nu med mindre än en vecka kvar till valet, hur ser det ut?
Det senaste jag såg, de flesta gav ju Milei som vinnare, även om det i vissa var det små marginaler. Så att jag tror att det kan bli ett jämnt val. Det som talar till Massas fördel, det är att dels att opinionsundersökningarna missar i första omgången, för då var det nästan alla hade sett Massa som, inte honom som vinnare i alla fall, och hade sett Milei som vinnare. Nu fick ju Massa flest röster, 37%, och Milei fick 30%. Det fanns en annan kandidat som fick mycket mindre från högersidan, som hon fick 27%. Men tillsammans borde de utgöra en majoritet. Det som talar till Massas fördel, det är att han lyckas få stöd från grupper. Och det är faktiskt att Milei har en sån brutal så att säga, positionering kring många saker. Det är så aggressivt. Han pratar illa om påven, och det är faktiskt kring brott mot de mänskliga rättigheterna under diktaturen, där man har förståelse för det militärerna gjorde. Det är hans vicepresidentkandidat som är barn till en av de här militärerna som var inblandade i brott mot mänskliga rättigheter då. Alltså sådana saker faktiskt, även höger röster känner sig väldigt rädda för en sån som Milei. Och det är den punkten som massa försöker då få utdelning av. Rädslan för Milei. Han säger att det här valet, det är en röst mot Milei.
Om Milei skulle vinna, hur skulle det förändra politiken i Argentina, tror du?
Ja, väldigt mycket. Sen måste man säga mycket, för att presidenten har ändå stor makt, men man får se, det finns gränser, och det är att han har inte egen majoritet i parlamentet, och där blir det väldigt mycket av kompromissande, så att det finns ju begränsningar på vad han kan göra, till exempel med dollariseringar, och där behöver han dessutom få stöd från USA och utlandet. Han behöver få dollar helt enkelt, och det är inte så lätt att skaffa för en hel ekonomi som Argentinas. Men däremot vad han kan göra, att han kan sätta käppar i hjulet för relationen med Kina. Han kan sätta ordentliga käppar i hjulet för relationen inom Mercosur. Det är söderns gemensamma marknad. Det är en tullunion mellan Argentina, Brasilien, Uruguay, Paraguay, Venezuela med, men de är suspenderade. Det där är väldigt viktigt för argentinska industrin, i alla fall det som är kvar av den. Och Milei har sagt att han vill inte ha att göra med Lula helt enkelt. Och han vill också, dessutom vill inte ha med att göra med kineserna heller, för de är kommunister. Han kallar alla dem för kommunister. Ja, även påven har ju fått en sån epitet av de som är runt Milei. Alltså att, ja, han ville ju avskaffa representationen i Vatikanen också. Nu har han tagit tillbaka det där. Han kallade påven för ondskans representant i världen. Nu har han tagit tillbaka och bett om ursäkt för det. Det är många katoliker i Argentina. Så att där kan det ha implikationer. Och för Argentina, framförallt att ha försämrad relation gentemot Brasilien och Kina, har politiska och ekonomiska konsekvenser, därför att det är med råge Argentinas viktigaste handelspartner. Det är inte USA som är det. Det är Kina framförallt, och sen Brasilien.
Vi får se hur det går där. Jag tänkte vi ska återkomma lite vid slutet här, vad du tror om valet. Men jag vill först att vi ska blicka ut lite i du har varit inne på det, till exempel Brasilien här. Där såg vi ju en förändring i förra året när den sittande presidenten Jair Bolsonaro förlorade valet och Lula da Silva vann. Hur mycket har förändrats i valet, eller i landet nu ett år efter valet, skulle du säga?
Ja, regnskogen är lite gladare. Avverkningen har ju minskat. Vissa säger att de minskar redan med 20% jämfört med förut. Så att där har det skett förändringar. Brasilien har nu aktiv rörande miljöfrågor globalt. Man har gått tillbaka till den multilaterala processerna kring miljöfrågan. Så där har det skett en ordentlig förändring. Rent socialt så har ju Lula försökt att komma igång med socialt inriktade program. Nu är det återigen okej att ha genusinriktad politik för jämlikhet. Det fanns ju inte på kartan under Bolsonaros tid. Så där händer det saker i Brasilien. Men sen måste vi också komma ihåg att Bolsonaro hade också socialt inriktade program. Han fick också stöd från folk där underifrån och fick väldigt mycket röster i sista valet. Så att det som jag har inte sett än, för man ser, nu har det gått väldigt kort tid sedan han blev president, men att det inte än verkar finnas en tydlig kraft i Brasilien med inriktning mot utveckling av de delar av Brasilien som skulle gå till mer, så att säga, teknologisk mervärde i brasilianska exporten. Brasilien vill gärna, och det är en av Lulas och hans partis linje, att man ska försöka överkomma beroendet av råvaror i sin export, vilket har varit en stor del av Brasiliens historia. Det vill man försöka överkomma, och där har det inte riktigt ännu slagit igenom. Vi får se.
skulle du säga att det var ju en, jag vet inte om man kanske inte ska kalla det för ett kuppförsök, men det var en stormning av kongressbyggnaden i början av förra året då med Bolsonaro supporters. Hur har det där påverkat landet?
Ja, väldigt mycket, och jag tror att framförallt har det påverkat Bolsonaros sida väldigt negativt. Jag tror att det där har utvecklats mer och mer till att man börjar förstå omfattningen av det här med militärer som var involverade. Det lutade faktiskt mot ett, som ett kuppförsök. Ja, det finns flera processer på gång. Och det där har nog fått Bolsonaro och hans sida att trappa väldigt mycket kraft. I alla fall för tillfället i Brasilien.
Och vi blickar ut ännu större och tittar på Latinamerika i stort. Hur skulle du beskriva det politiska läget?
Det finns många olika politiska lägen i Latinamerika. Man brukar prata om olika vågor i Latinamerika. Vi har utvecklingsinriktade vågen under 60-talet. Sen kom militärdiktaturerna under 70-talet, en del av 80-talet. Sen kom väldigt många så här mer nyliberalt inriktade regeringar, bland annat männen som vi pratade om i Argentina 90-talet. Sen kom under 2000-talet, där 2010-2014, det som de kallade för den rosa vågen, the pink tide, därför att det var vänsterregeringar som inte var vänster, det menar att de var typ pro-kubanska eller antikapitalistiska, utan det var mer socialdemokratiskt inriktande, som du sa, pro-demokratiska, men ändå för reform, och framförallt med ett tydligt budskap för att minska fattigdom, vilket faktiskt gjordes då. Men det kopplades också till något som kallades för the commodity boom, att Latinamerika då exporterade enormt mycket mer till Kina. Och där var det framförallt gruvsektorn och i fallet Argentina soja till exempel. Där blev Kina där den viktigaste handelspartnern för nästan alla sydamerikanska länder. Men sen börjar den där commodity boom, som det kallas, gå ner, och Kina börjar tappa kraft. Det där började hända kring 2015-16. Den här modellen, starkt exportinriktad modell av commodities, alltså råvaror, börjar tappa kraft. Här börjar många av de här regeringarna komma i kris. Och då faller de av. Det är det här Lula-processen mot Lula som gör att han sätts i fängelse, förlorar val. Och man förlorar val i de flesta länder, även i Argentina. Nu har de kommit tillbaka, de här regeringarna. Vi har Boric i Chile, Petro i Colombia, López Obrador i Mexiko. Frågan är, är det vänster? Vad innebär den här nya vänstervågen? Vad är visionerna? Och där är det svårare. Jag tror att man har en generellt, tror jag, en kris av visioner. Och det tror jag är någonting som är för vänstern i stort. Man försöker bita de akuta problemen, men idéer och utopier, åt vilket håll ska vi gå? Där är det svårare, och det, framförallt så har man inte en enhetlig linje kring det här. Latinamerika är splittrad. Mexiko är mer beroende av USA, mer kopplat till Nordamerika, fast man behåller en stark ändå, försöker att behålla länkar till Latinamerika genom den här regeringen. Medan sydamerikanska länderna, Argentina och Brasilien, är mer kopplade till Kina. Brasilien är med i BRICS-samarbetet, Argentina vill gå in där också. Och så har vi Venezuela som är ett annorlunda case som skapar splittring.
Vad händer där? Det är en fortsatt diktatorisk regim som verkar behålla sitt grepp om landet på något sätt. Samtidigt är det enorma ekonomiska problem. Alltså, går det att beskriva kort vad som händer?
Men alltså, jag tror att det här är en del av den krisen som jag tror att det politiska systemet har i Latinamerika, men vänstern speciellt, om vi nu ska titta på den biten, för det är Lula och Massa, de sitter ändå i regeringen, och Boric i Chile. Och när Hugo Chavez kom till makten, han vann ju faktiskt många val, och han vann valen stort, och det var ett socialt inriktat projekt. Men det var ett projekt som mer och mer började få auktoritära tendenser. Man började utestänga oppositionskandidater. Och sen, har det, sen dog Chavez, så kommer Maduro till makten och så kommer den här militärpolitiska regeringen som använder faktiskt nästan totalitära redskap för att som inte tillåter ett öppet demokratiskt system. Plus att Venezuela kommer in i en enorm kris där Venezuela har bland de högsta inflationsnivåerna i världen. Och dessutom är nästan totalt beroende av en produkt för sin export. Det var oljan. Nu kommer det andra mineraler in, men det är på stor bekostnad av miljön och regnskog. Så att Venezuela är ju knappast någon ideal för något vänsterprojekt i Latinamerika. Däremot så är latinamerikanerna, många i alla fall, väldigt negativa till att se en USA-inblandning i regionen. Det är för att man har erfarenheterna av vad det har inneburit. Så där står man lite illa och vet inte vad man ska göra. Mer och mer, även från vänster, Chiles president till exempel, är öppet kritiska mot den venezuelanska regeringen. Det ska ju sägas. Samma sak med Nicaragua och Ortega, som också har tagit till väldigt repressiva åtgärder. Det finns många i oppositionen som nu sitter i fängelse i Nicaragua. Mycket korruption här, och plus detta, om man ser speciellt i fallet Venezuela, dessutom blandat med stark inblandning av knarkkarteller, som är ett av de stora problemen för regionen. Så det är svårt läge, om man säger så. Det är många problem.
Till sist, om vi går tillbaka till Argentina där vi började, val på söndag, Milei mot Massa, hur tror du att det kommer gå?
Oj, det är en svår fråga. Jag tror att Massa borde vinna. Men nu är jag i Sverige och lever inte under den inflationen och lever inte i den frustration som många argentinska medborgare har gentemot det politiska systemet. Jag tror trots allt, vad jag har sett är att stödet ökar för Massa. Till exempel sektorer inom katolska kyrkan nu gick öppet ut och så att de stödde Massa. De protestantiska kyrkorna har en organisation, de är 15% ungefär av argentinska samfundet, men de har uttryckt stöd för Massa. Så jag ser fler och fler grupper som går den vägen än åt det andra hållet, och det finns stark splittring också inom så att säga högergruppen som då skulle kunna ställa sig mot Massa. Massa försöker inte prata om den tidigare regeringen eller Cristina Fernández de Kirchner som var ledare för den falangen inom peronisterna, så hon var också president. Han försöker prata om framtiden och om samförstånd. Och jag tror att det kan gå hem faktiskt, om du nu pushar mig. Ja. Jag hoppas det.
Ja. Vi får se hur det går. Tack så mycket, Andres Rivarola, professor i Latinamerika studier vid Nordiska Latinamerikainstitutet, som då har sitt säte vid Stockholms universitet. Tack så mycket.
Tack själv.